Välkomna till den fantastiska kristna högtidens, jag tycker en av de största dagarna, då Gud själv verkligen visade sin kärlek genom att låta Kristus dö på ett kors. Man brukar ju också enligt, när jag har läst på lite grann om den kristna traditionens gång under århundraden, så säger man så här, att för att riktigt poängtera sorgen, graven, tystnaden, mörkret, så släcker man altarljusen, och vi gör det som långfredagens högtid. Men nu är vi i långfredagens tema. Och jag vill hälsa särskilt Mikael och Katarina välkomna, som ska vi får lyssna till en dialogpredikan av er över alla människor som finns runt korset. Det ska bli spännande. Jag vill börja med att läsa i Jesaja. Jesaja levde på 700-talet före Kristus. Så pass länge, och vi 2018 kan identifiera oss väldigt mycket med att de här texterna, de är lika viktiga och aktuella för dig och mig idag som de var när Jesaja fick ta emot det från Gud. Vill du följa med, så finns det på 1204 i psalmboken. Och jag läser: vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade ingen ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad, han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot, och vi gick alla vilse som får. Var och en av oss tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som ett lamm som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun, han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägde hans öde en tanke? Han blev utstängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fast han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat. Han botade den som han gjort, som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli lättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag skulle ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han har de mångas skuld och bad för syndarna. Herre, vi tackar dig för att du är en levande Gud, en älskande Gud, en läkande Gud. Och vi vill ta emot dig just nu. I Jesu namn. Amen. Och så fortsätter vi att läsa textsammanhangen under långfredagen.
Jag ska läsa en episteltext här, och den är ifrån Filipperbrevet, andra kapitlet, vers 6-8. Kristus ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Amen.
Och då ska jag läsa evangelietexten som är hämtad ifrån Lukas 23, med början på den 26 versen. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon, och som var på väg in från landet, och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga de ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Ty om man så gör med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till en plats som kallas Gallen, korsfäste de honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen, då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu, och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeraren som såg det som hände prisade Gud och sa: han var verkligen en rättfärdig man. Och när folkmassan som samlas där som åskådare hade sett vad som hände, då vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och ibland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans.
Det är långfredag och vi dröjer inför korset. När vi läser evangeliernas berättelser om korset och Jesu väg till korset, så läser vi om många olika människor som finns med i dramat. Och i predikan idag så tänkte vi att stanna vid några av dem som finns med i detta drama. Det är ju annonserat samtalspredikan. Och det är alltid spännande.
Och det är inte bara mellan oss, hade vi tänkt.
För idag tänkte vi nämligen så här, att inbjuda er att delta i det här samtalet. Kanske är det så också för er att det är några av alla dessa människor som passerar den här dagen, som ni har tänkt lite extra på, som ni har tankar omkring eller frågor omkring. Ja, då finns det tillfälle att dela det med oss alla. Så nu ska vi ha samtalspredikan. Men jag tror, Mikael, att det är du som får börja.
Jag får börja. Ja, alltså, låt mina tankar, som jag tar ganska fritt, väcka tankar hos er och ställ frågorna när de kommer. Bara vifta. Så. Den första personen jag fastnar för står ju inte i berättelsen att han är med vid korset. Men jag tror att han gick dit. Det var en man som bara råkade komma förbi, står det. Simon från Kyrene, som fick bära korset. Jag tror verkligen att han var på väg någonstans. Han var inte den där förbipasseraren till en händelse som inte vet vad som pågår, bara råkar komma förbi och blir indragen i historiens största drama. Men att han gick vidare, att han har betydelse sen, det får vi veta på genom lite små ord. Han var far till Rufus och Alexandros. Varför nämner man det? Ja, det kan inte finnas någon annan anledning än att Alexandros och Rufus är kända. De vet, de som man förväntas läsa den här texten, vet vilka de är. Kanske inte vem deras far var. Men det betyder det att de kan knappt ha varit med där vid korset. Det tror jag inte barna var. Men han måste ha berättat det här. Det kanske till och med var så att han gick vidare i sitt liv som jude och stannade som jude i hela sitt liv. Men det här, det han var med om och det han berättade, gjorde intryck på hans söner. De kom att spela roll i den kristna tillblivelsen. Vi blev ju inte kristna, kallade kristna, förrän 70-80 år senare. De var fortsatta judar, men den här berättelsen förde dem vidare. Från far till son. Och han råkade bara komma förbi. Det är min första person, Simon från Kyrene.
Mens ni tänker så delar jag en tanke. Det var ju många människor på väg till korset och vid korset. Och bland annat kvinnorna. När vi läser evangelierna så läser vi om att alla lärjungar hade flytt. De fanns inte med vid korset utom en. Men kvinnorna, de fanns där. På Jesu tid och när Nya testamentet skrivs så har ju kvinnorna en ganska undanskymd plats egentligen. Det var inte de som utkämpade några krig, som var med i det politiska samtalet eller i det religiösa samtalet. Nej, sådana viktiga ting, det skötte männen. Men i evangeliernas berättelser så finns ändå kvinnorna med på olika sätt. Och också när Jesus hänger på korset. Och det är flera stycken. En del är nämnda vid namn och andra inte. Men den jag tänker på, det är Maria. Inte från Magdala, utan Maria, Jesu mamma. Jag undrar om det finns något så smärtsamt för en mamma, för en förälder, som att se sitt barn lida och dö. Jag tror faktiskt inte det. Ibland hör man föräldrar som har varit i den situationen när deras barn har haft det svårt och kanske till och med avlidit säga: jag önskar att det hade varit jag istället. Nu står Maria där vid korset. Hon ser sin son få utstå hån och lidande och smärta. Och då funderar jag så här. Jag undrar om Maria trots allt kunde tänka tillbaka på när hon fick besök av ängeln Gabriel. När ängeln berättade för henne att hon skulle bli gravid. Att hon skulle få en son. En son som skulle kallas den högste son. Och bli stor. Ja, jag vet inte om Maria just i den smärtsamma stunden kunde tänka tillbaka på det. Kanske, kanske inte. Men det jag ändå tänker på, det är hur Jesus visar omsorg om sin mamma. Också i den allra, allra svåraste av situationer som han är i. Också då visar han en speciell omsorg om sin mamma. För när hon står vid korset bredvid den lärjunge som Jesus älskade, som förmodligen är Johannes, eller som vi tror är Johannes, så säger han så här till dem: se din son, se din mor. Och efter det så hade Maria sitt hem hos Johannes. Och då tänker jag lite så här, att det var inte enda gången Jesus visade speciell omsorg om någon som förmodligen behövde det som bäst. Och så tänker jag att så är det för oss idag också. När vi är inne i våra smärtor, i våra svårigheter, för oss själva eller för andra, eller för den värld som vi lever i, då får vi ändå tro att Jesus är oss allra närmast. Ja, det var min tanke om Maria, Jesu mor.
Det väcker en tanke hos mig, din bild av Maria. Vi var ju i Israel, några anställda här för ett tag, och där nere så tänkte jag på min mamma. Hon är nu 91. Inga problem med henne, full fart. Men jag köpte en liten gåva därifrån, vad ska man hitta? Så jag köpte en liten pietà där Maria sörjer sin döde son, alltså sorg, en liten, i olivträd. Alltså olivträd är speciellt där nerifrån. Men jag har inte kunnat ge den till henne än. Jag vet inte riktigt vad det väcker för känslor. Hon är väldigt glad över att jag har blivit präst på gamla dagar. Hon tyckte jag skulle ha en prästgård när jag var, blev präst när jag var tonåring, men jag har inte blivit det. Jag köpte det här till henne, med henne i tankarna. Men det är 2,5 år sedan, jag har inte kunnat förmå mig att ge den till henne. Det är lite det här son, mamma. Det är någonting som har hindrat mig där. Du berörde det med det du sa. Vi har bestämt oss för att vi ska ta 2 gubbar och 2 kvinnor. I den här berättelsen. Sen har vi tittat på de andra också, så ni får fråga om vilken för person som helst. Det är ganska många män med i historien runt korset. Men den andra personen, Simon, eller Kyrene valde, för han bara gick förbi. Han bara blev indragen där. Den andra jag valde, det var officeren. För han var där i jobbet. Han var i tjänsten. Han hade ingenting med det här att göra i övrigt, annat än han hade blivit kommenderad att ta hand om den här avrättningen och vara där. Det står att han är officer. Då var han antagligen centurion. Eller centurionens ställföreträdare, som heter Optio på den tiden. Här visar jag mitt historieintresse. Chef för 80 man ungefär. En normal centurion. Var inte 100, även om det låter så. Det var ungefär 80 man. Var han chef för. Han kunde vara en adlig lågadel som hade köpt sig sin titel och var ganska ung. Men troligtvis, för de här som köpte sig titlar, de ville inte tjänstgöra Judén. Det var det uppror, det var det bråk hela tiden. Det uppror får man ingen ära på. Och köper man sig en titel, då är det för att få framgång och ära och berömmelse. Då vill man slåss någonstans mot några stora fiender. Uppror, det är bara smutsigt att göra. Så här är troligtvis en man som hade tjänstgjort en 10-15 år av sina 25 år i legionen. Runt hela världen. Det finns berättelser om centurioner som var i Britannien, Gallien, Bulgarien. Över hela det kända romerska riket har de varit. En ärrad man, bor vara bort 35-40 år gammal. Var sett det mesta. Ingenting som kan förvåna honom längre. Och han tillhör legionens ryggrad. Det är ett högt aktat position att vara centurion. Han kunde få befäl i en liten stad där det inte behövde vara så många trupper. Den positionen hade han. Och han har spelat en roll i det här också. Vem lyssnade till hans ord? Det var en rättfärdig man. Eller som ett annat evangelium, han var sannligen Guds son. Och vem menar han, centurionen, romarna som hade väldigt många gudar, vem menar han med Guds son? Eller vad tänker vi idag? Men han berördes av det här. Den ärrade, vane veteranen som var där i tjänsten blev indragen också i ett drama utan att själv valt det. Vad är det som gör? Är det att det blir mörkt och jordbävning, naturens under? Är det det som skrämmer honom så att det är någonting? Eller är det här, förlåt dem, de vet inte vad de gör. För jag tror inte det, han har nog varit med på åtskilliga avrättningar eller massaker, men inte ofta hade han nog hört att den som lider där är den som förlåter. Men troligtvis är det hela historien som tränger igenom hans professionella yta, hans härdade skal, och tränger in så att han för den här berättelsen vidare. För så måste det vara, för att vi har fått hans ord, att han finns med i berättelsen senare utan att vara nedskriven med några ord någonstans. Han har också en stor roll, tror jag, i den tidiga kristna rörelsen.
Någonstans så insåg den här officeren att det här står inte rätt till. Men då kan man dra parallellen att han var beordrad att göra det här, och han kunde inte avbryta det hela.
Ja, han måste ju ha vetat någonting. Han måste haft mer kunskap än bara vara där och göra punkt i pricka vad han gjorde. För han tar till sig det här. På något sätt så har han någon kunskap om det där. Och förstår att det här är inte en vanlig brottsling. Likadant som Pontius Pilatus försöker ju rentvå sig från skulden och säga, skjuta det ifrån sig. Som är sedan även då, han var ju känd i andra skrifter som en oerhört illa omtyckt och grym man. Han fick ju till och med sparken ett par år senare för en massaker som han åstadkom och fick förvisa till Gallien och tog livet av sig och hoppade av en klippa i Schweiz. Så han råkade ut. Men hans hustru Pilatus, hon är helgon i den ortodoxa kyrkan. Den historien har jag inte grävt i, men den, jag bara ramlar förbi den. Så visst, alla personer bidrar. Men han måste ha haft mer kunskap om varför han dömde och inte bara att han skulle spika upp honom. Det spelar också roll i hans, en tänkande människa.
Om jag får haka vidare så jag tänker på Pilatus och Herodes som också omnämns då. Och det står i samband med den här påskhändelsen att de blir vänner. Och jag funderar lite på det här med ledarskap. Herodes, Pilatus och officeren, de var ju ledare i det sammanhanget. Men nu följde de inte sitt hjärta, i alla fall inte Pilatus och Herodes. För ingen av dem tyckte att han hade skäl att dömas till döden. Och ändå så gjorde de det därför att folket tryckte på.
Att Pilatus var i Jerusalem vid den tiden var ju därför att det var påsk. Det var massor folk, det brukade bli bråk. Och hans intresse egentligen, det var nog bara se till att det var lugnt. För bråk och inbördesstrider och folk som gjorde uppror, det lät inte bra i Rom. Det var nog hans gång i det här. Men han tyckte, fattade inte varför han skulle döma. Men han gjorde vad han tyckte han måste göra för att bevara freden. Och Herodes var ju lydkung. Han satt ju där på romarnas goda vilja och ville inte stöta sig med varken romarna som han var beroende av, eller han var ju jude själv, Herodes, de han då var tvungen att ha med sig. Och ja, då är det bättre att skjuta det till Pilatus och slippa få ett blimlande i skuld.
Men jag tänker lite på det här med om man drar paralleller idag till ledarskap och det här med politiska ledare och andra ledare, att vara rakryggad i sin övertygelse, och att det inte alltid är så lätt. Därför när man hör opinionssiffror och folks kommentarer.
Nej,
det är det faktiskt.
kommer ihåg när Liberalerna, som de heter numera, han gjorde 12%. Westerberg var det väl, i valet. Mm. Och sen nästa år gick de ut, vi ger inga vallöften vi inte kan stå för, vi ska vara ärliga. Och de dök till 5% direkt. Så det, ja. Jag tror inte det är någon skillnad då som nu. Det, man vet att det är opinionen, vad folk tycker och tänker och uppfattar det är mer viktigare än vad det verkligen är om du vill vara kvar i makten.
Jag tänker på ett annat exempel, och det är bara för några år sedan så slogs partierna om vem som var mest invandrarvänlig och ville ta emot mest flyktingar. Och idag, några år senare, är det precis tvärtom. Så att det är inte lätt att vara ledare. Det är inte lätt att följa sin övertygelse. Och det är inte lätt att vara rakryggad.
Nej. Och jag undrar, centrionen, hur pass kunde han vara rakryggad? Jag vet, i den första kristna tiden så var det problem för soldater att det var en strikt pacifistisk hållning man hade. Och hur kunde man då vara soldat? Man blev ju avrättad om man inte följde order. Och då blev det ju sen efter ett tag tillåtet att ta till vapen i självförsvar. Ja.
Lisa?
Jag tänker på massan. Alltså massans reaktion runt omkring korset och vem som skulle dömas och bli fri och så vidare. Och den här faran som finns hela tiden för oss alla, även idag, att man följer massan och att man blir så påverkad av sammanhanget att man ibland inte ens ser vad man själv är inne i och vad illa man gör. Man är inte medveten därför att man följer det som är kutym för den stunden och den tiden. Och därför är det säkert viktigt för oss som kristna att vara vaksamma. Och att vi verkligen också följer vår övertygelse.
Och inse att vi kommer gång på gång missa det även där. Att, men att det handlar om att komma tillbaka, tror jag.
Man kan fundera på var skulle jag själv stå någonstans i det här sammanhanget. Det är en kort mening där som knyter an till det Lisa sa. Folket stod där och såg på. Mm. Vad skulle jag göra?
Ta fram mobiltelefonen och fota och lägga upp på Instagram. Det är ju det folk gör idag. De ringer inte polisen eller går hjälp, de fotar. Ja, det kan åtminstone vi låta bli att göra om det vi råkar dras in i något drama. Men jag tror vi människor är precis likadana nu idag som då. Jag tänker mig nog att jag skulle vara soldaten, centrionen. Och det tänker jag mig nog kanske mest är att jag, när jag växte upp, eller närmare mig 18-årsåldern på 70-talet, då var det en väldigt stark rörelse inom kyrkans ungdom att vägra värnplikt. Uppvuxen i Linköping med en far som jobbar på Saab. När man hör de här maskinerna varje dag så hade vi många häftiga diskussioner i ungdomsgruppen och i andra sammanhang. Det här. Och jag gjorde min värnplikt och jag var officer. Jag var fanjunkare och sergeant. Och gjorde det med gott samvete. Därför kan jag tänka, jag kan så att säga, identifiera mig i den rollen, att göra min plikt, göra det som behövs, göra det jag tror på, även om det innebär att jag är beredd att ta till våld för att bevara freden. Det var långt ifrån alla som höll med mig. Men det bygger, nu börjar vi verkligen ramla ner i värdegrunder. Det bygger på att jag tror inte på att vi på denna sidan kan få en fredlig värld, för vi är människor. Och det innebär att vara människor, det är att vi kommer i konflikt med varandra. Jag skulle gärna vilja tro att vi skulle kunna nå fred på jorden överallt, men jag gör faktiskt inte det.
När Mikael och jag pratade innan gudstjänsten så sa vi att vi kan väl uppmärksamma två personer var. Och du skulle uppmärksamma männen och jag uppmärksamma kvinnorna. Och du hade många att välja på, jag hade få att välja på. Det står jag vid tvärtom. Nej, men istället för att uppmärksamma en person så har jag tänkt precis som Lajsa och Kjell här att jag ville uppmärksamma folkmassan. Det står lite olika i de olika evangelierna, men det står folkmassan, de som gick förbi, några som stod där, några som stod intill. Det är uttryckt på olika sätt. Och i Lukas evangeliet idag så läste vi om hans vänner, Jesu vänner. Och då kan man ju tänka lite på lite olika sätt när det gäller att vara en i mängden. Och ni har redan tagit den ena sidan, det här med att faktiskt vara rakryggad där också. Att inte bara att stå för det man tror på och tycker är riktigt. Men den andra sidan som jag tänkte idag när vi dröjer inför korset, det är att även om vi är en i mängden och kanske inte utmärker oss och vi finns inte med av de fina titlarna i evangelierna eller nämnd vid namn, så är vi ändå individer och personliga i det som händer i påskdramat. Det vill säga att det som är det allra allra mest meningslösa blir det allra allra mest meningsfulla när Jesus dör på korset och visar sin utgivande och förlåtande kärlek. Och där finns vi alla inräknade, och då spelar det ingen roll om vi är officer, Pilatus, Maria eller en i massan. Jesus dör för alla. Han dör för oss, han dör för mig och han dör för dig. Och det som händer den här långfredagen, det är ju världshistoriens mest revolutionerande sak som förändrar allt. Guds kärlek tar gestalt på ett alldeles speciellt sätt. Och nu hade jag inte tänkt på den tanken att identifiera mig med någon, i påskdramat. Men om jag ändå funderar lite fritt så tänker jag nog så här att jag har svårt att tänka mig en person. Jag kan tänka mig att jag har drag av flera. Och det skiftar också över tid. Ibland är man den som hånar och smädar. Ibland är man den som kanske kan visa någon sympati och kärlek. Och det skiftar väldigt mycket i livet. Men oavsett vilket så tänker jag att det var för mig Jesus dog. Och hans kärlek har inga gränser.
Jag skulle kunna tänka mig vara Josef och Marinatea också. Ja. Alltså en i rådhälla. Jag har suttit i kyrkoråd och kyrkonämnder och präst och innan varandra. Så den här att sitta i ett råd är inte någon främmande tanke för mig. Men jag är också en handlingens människa. Jag tycker om att det blir någonting gjort. Så att ta tag i det där. Men det är också en spännande person. Vad gjorde han sen? Man beräknar honom som tyst Kristusanhängare. Han och Nikodemus. Vad gjorde de sen? Ja, du skulle börja och jag skulle
fråga en gång till.
Men innan jag gör det så fråga på. Vi har haft våra två blickar så där. Hoppas det sätter igång tankarna och inte. Alltså det jag tänker på, och det är just det, vare sig du är kvinna i folkmängden som har följt med där, bestämt dig för att gå dit, eller Simon som bara råkar bli indragen, eller du är där i tjänsten och ska göra en uppgift och det är det du måste göra precis så där, för annars så kommer du få straff för det. Så handlar det om hur berör det här, låter man det beröra? Vi säger ju det att man kan inte söka Jesus, Jesus söker upp dig. Och det är att låta sig bli funnen. Och det där är spännande att man kan bli indragen på så många sätt. Men när man blir indragen, vad gör man då? Vi är ju här idag. Vi har tagit ett kliv på något sätt. Och man kommer nog ta kliven fram och tillbaka, precis som säger. Ibland hånar man och ibland jublar man med. Precis som folket. Vi tar nog kliv både fram och tillbaka. Men jag tror det viktiga, och det jag känner i centurionen, han tänkte nog till. Det tror jag vi har. Vi måste tänka till. Försöka pröva. Stämmer det här? Förkasta en del, ta till en del annat. Och framförallt lyssna på andra. Och det Simon och de andra, många av dem som liksom drogs in i det här dramat. kan ju inte ha varit likgiltiga för det. Det är likgiltigheten vi ska akta oss för. De där som inte bryr sig om överhuvudtaget. Akta oss för att vara de där åskådarna som är bara där för att ta bilder. Åker dit för att få en bra bild. Det är en sak om du råkar vara där. Det finns ju de som lyssnar på polisradion, gjorde man förr, och sen åkte man dit för att få... Nej, det har jag inte mycket för. Varför inte om man kliver fram och stör? Men man är nyfiken och står på avstånd, som många står också, så kan jag förstå det.
Det är ju skillnad i det på de som stod där och såg på. Och sen på slutet så står det att kvinnorna såg allt samma på avstånd. De tog nog inga bilder på sin mobil. En helt annan inställning.
Ja. Jag tror inte de, hade de haft kameran med sig så hade de inte tagit några bilder. Men minnesbilderna hade de. De ville veta vad som hände. De ville följa. De ville inte acceptera att det var slut, tror jag. Nu är det jag som har pratat mest, känner jag. Men det var lite grann med min idé, och det var gubbarna var desto fler. Så, och det får vi robota bot på. Hitta på. Men jag måste ju sluta med det också, att centurionen var den militära maktens ryggrad i Rom, så är ju kvinnorna kyrkans ryggrad. Kanske inte så mycket med den ära och den prestige som en officer i romerska armén åtnjöt, men det skulle falla samman utan.
Men nu kommer jag igång.
Ja, bra. Ja, bra.
Jag tänker på att det är ofta så vi framställer kvinnorna i påskdramat, att lärjungarna var fega och kvinnorna fanns kvar. Och det är med all rätt att framställa kvinnorna som föredömen. Men jag tycker också man får säga till männens försvar då, att männen hade mer att förlora än kvinnorna. Kvinnorna var inte utsatta på samma sätt. De var inte utsatta för sitt liv på samma sätt som männen och så. Jag tror att det var lättare för kvinnorna att vara kvar. Därmed förringar det inte att de var där. Förstår ni hur jag tänker?
Det är bara att titta på Petrus. Ja. Alltså han var nyfiken och hängde med, men inte riktigt vågade ända fram. Vad var han då? Så det är okej att fega ut.
Det är det, absolut.
Det är berättelsen om Petrus. Men tänk till. Och skäms inte för att man fegar ut ibland. Titta framåt, vad gör jag nästa gång? För många fastnar idag, det tror jag att kristna har fastnat i. Man i sin skam över att man inte är den man trodde man skulle kunna vara.
Och ville vara.
Och ville vara. Nej, det här är mänskligt. Jag föll. Men vad gör jag nästa gång? Hur går jag starkare ur det här? Gott.
Är det amen?
Amen.
Amen.
Ja, tack ska ni ha. Ni har faktiskt, som ni önskade, fått tankarna att snurra och gå runt. Och jag känner mig glad att få lyssna till ert samtal.
Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.